Kära dagbok, äntligen dags att podda igen. Som jag har längtat. Mest har jag längtat efter samtalet om barnlängtan. Jag tycker om att i detalj gå in i alla känslor man känner när man lever i det vakuum som det faktiskt är att leva med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Att få slippa känna sig ensam och få veta att det finns andra som har det precis som jag har det. Att få känna sig inkluderad istället för att stå utanför. En hel höst med detta. 18 avsnitt varje torsdag. Och så har jag längtat jättemycket efter Jonas. Avsnitt 116 av podden Jag vill ha barn. Och i studion såklart Jonas Linander Manfred. Hej!
Hej Silla!
Hur mår du?
Ja, men jag mår så bra nu.
Gör du det?
Ja, när jag såg dig nu och träffade dig så blev jag väldigt glad.
Jag blev också väldigt glad. Och jag visste att jag skulle bli så. Jag var så helt överexalterad. I typ igår kväll kunde jag inte sova för jag var så glad att jag skulle få träffa dig. Hur har din sommar varit?
Ja, den har varit återhämtande.
Det låter ju underbart.
Ja, jag tror att det är liksom ordet som får beskriva sommaren 2020 för mig.
Mm.
Total återhämtning. Jag kom ju in i den här sommaren med så mycket planer. Och tänkte bara, nu ska det här hända och nu ska det här hända. Och jag var ju helt pepp efter vårt sista samtal i den sommaren.
Mm.
Jag bara, vi ska skriva en bok, vi ska göra det här. Så jag hade liksom på min mentala att göra lista. Jag ska göra ett utkast, skicka till Silla, diskutera med henne hur man ska kunna olika vinklar. Och sen bara, nej, jag ska inte göra det nu.
Jag måste checka ut, tänkte du.
Ja, jag måste checka ut.
Det här bra tänkt.
Behöver jag.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag tänker att vi ska backa lite för er som är nya. För det kan ju vara så att vi har några nya poddlyssnare. Så kan vi ju berätta att det här är en podd som heter Jag vill ha barn. Som handlar om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Att vi brukar säga att vi ska vara de barnlösas vän. Jag har olika gäster här. Och så har vi Jonas som är återkommande. Jag är samtalsterapeut. Jag jobbar med barnlängtan och har själv gjort en ganska lång resa.
Just det.
Till att bli förälder. Som jag blev den 4 oktober 2018. Så hon fyller snart 2.
Just det.
Och du Jonas är blivande psykolog.
Ja, det är
jag. Du går på psykologlinjen.
Ja, jag går på psykologprogrammet. Börjar min termin 5 den här veckan.
Oj, vad fort det har gått.
Ja, men jag vet, det är helt sanslöst.
Så du kommer ju också jobba med de här frågorna när du blir klar.
Ja,
det är jag helt övertygad om. Eller jag kommer tvinga dig.
Tre år framåt. Ja, precis, du tvingar mig.
Jag kommer tvinga dig. Och du tickar också alla boxar som den här podden representerar eftersom du är väldigt icke-normativ utan att själv komma ihåg att du är det. Vilket jag tycker är det bästa.
Jag har en tendens att glömma.
Ja, och då kan vi berätta för lyssnarna att du lever i en homosexuell relation.
Det stämmer.
Sen typ hur många år?
Ja, men sen 15 år.
Ja, herregud.
Fick jag honom i 30-årspresent.
Just det, det är så rolig historia. Det kan man gå tillbaka och lyssna på ett tidigare avsnitt med Jonas, så har vi pratat om det.
Ja, och så har jag 3 barn.
Ja, aha. Oliver har 1 barn med 1 medförälder, alltså en kvinnlig medförälder. Ja. Och du har 2 barn med Karo, som också har varit gäst flera gånger på den.
Just det. Hur har din sommar varit? Du har tänkt mycket, sa du.
Jag har reflekterat mycket. Nej, men den har varit bra. Men summeringen är brist på återhämtning.
Oh, nej. Okay.
Faktiskt. Jag var inte alls ledig så mycket som jag hade tänkt att jag skulle vara. Lite sömnbrist och lite sådär. Jag känner mig liksom inte direkt utvilad. Alltså glad och påfylld och allt det där. Men lite trött.
Jag fattar.
Och det vill man ju egentligen inte starta hösten med. Men eftersom jag har reflekterat mycket och jobbar mycket med mitt mentala, så är det ju så det är. Jag kan inte göra så mycket åt det. Utan det gynnar mig bäst att bara acceptera det och gå in i det peppiga med hösten istället.
Ja, och kanske ta en liten mjuk start på hösten kanske.
Ja, det är faktiskt precis vad jag har gjort. Mm. Jag har typ inte ens börjat ännu. Nej. Det här är liksom starten.
Göra roliga saker och låta det komma i sinom tid.
Exakt. Och sen måste jag också lära mig att jag inte kan göra allt som alla vill att jag ska göra. För det går inte ihop liksom.
Mm.
Och att jag ju är självstående mamma till en tvååring. Vilket gör att man kan inte jobba alla kvällar och sådär.
Mm.
Som jag egentligen skulle vilja.
Mm.
Jag vill ju också vara med henne.
Ja, det är klart.
Så det blir en liten... alltså, det är ju så klassiskt. Livspusslet.
Ja. Ah.
Suck på den.
Ja.
Men så fort man känner sig som ett offer för livspusslet så är man ju ute och cyklar. För det är ju faktiskt jag själv som bestämmer allting i det där livspusslet.
Mm.
Så det är ju bara att ta tillbaka sin makt, fundera över vad man innerst inne vill.
Ja.
Och säga nej till det som inte hamnar högst upp på den där listan.
Våga säga nej.
Ja. Säga nej är att säga ja till någonting annat.
Ja. Men det där tänker jag på. En diskussion som har varit så här återkommande mellan mig och Oliver genom alla åren. Det är liksom det här med vardagen.
Uh-huh.
Att många människor planerar för till helgen och till sportlovet och till sommaren. Att då ska liksom livet hända.
Mm.
Då ska vi göra allt det där roliga som man ska längta till. Liksom.
Mm.
Men det som är livet är ju vardagen.
Vardagen, verkligen.
Och det är den som ska fungera. Och det är där du ska liksom vara bekväm och må bra.
Ja,
och
det ska vara roligt.
Och göra de här sakerna som man behöver. Liksom.
Det har väl coronatiden lärt oss om någonting annat.
Absolut. Och mycket annat. Men definitivt. Jag vet inte hur det relaterar till att man startar hösten liksom långsamt och kanske inte helt på topp.
Mm.
Men på något vis är det som att den här långsamma starten, det kanske också ger möjligheten att... Jag tänker att men då får det väl bli liksom en långsam vardag då.
Ja, njuta i vardagen.
Ja, njuta i vardagen.
Det är en bra ingång.
Ja, kanske.
Du, hur är det med din motivation för hösten?
Ja, alltså jag är ju faktiskt väldigt motiverad.
jag vet ju det, för jag kommer ihåg hur det var när man pluggade. Ja. Alltså att plugga motiverad är ju otroligt roligt alltså.
Ja. Ja, och sen är man ganska slut i slutet av terminen. Det är inte gjort för en trebarnsfarsa liksom, som är 45 år gammal.
Det är helt sjukt att du är en 45-årig trebarnsfarsa. Har du fyllt 45?
Ja, eller vänta. Jo, det har jag. Jo. Ja. Jag glömmer alltid hur gammal jag är.
Ja. Men jag fyllde 45 förra veckan.
Nej, va?
Ja.
Men grattis illa.
Jag tycker inte det var så stort. Jag tycker inte ålders...
Vad är det för stort med det?
Nej, men jag vet inte, 45 är ändå så här...
Nej, men
medelålder och allt möjligt.
Vi har ju snackat om det flera gånger. Vi är ju inte vår ålder.
Nej, liksom. Verkligen.
Verkligen inte. Och din motivation då?
Nej, men jag är ju pepp liksom. Det är, på något sätt är jag ju alltid det. Och också för att jag tycker att mitt jobb är så fruktansvärt kul.
Mm.
Alltså den här exalteringen är att få podda igen. Otroligt roligt. Mitt klientarbete den här veckan. Jag har haft lite under sommaren, men på riktigt liksom.
Mm.
Och sen hoppas jag att det ska finnas utrymme för lite grupper och föreläsningar och så. Men det håller jag på. Jag får liksom lite försiktigt väga det där fram och tillbaka. Mm. Och sen tänker jag att jag måste vara väldigt noggrann med mina grundförutsättningar. Alltså se till att sova och så. Mm. Och det är ju också ett jättetips till alla som lever med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Och som nu kanske ska gå in i nya behandlingar och sådär.
Mm.
Grundförutsättningar är så viktigt.
Mm.
Alltså att sova som man ska liksom.
Må bra.
Ta hand om sig.
Mm.
Men jag har också gjort lite, jag har gjort lite olika meditationsprogram över sommaren.
Ja.
Jag har varit med i en grupp och haft en egen grupp med, det finns ett meditationsprogram väldigt amerikanskt som heter 21 Days of Abundance.
Ja, var det det jag inte kunde vara med?
Det var jag frågade dig. Ja, men det var bra att du sa nej.
Jaha, okay.
Why? Jo, men jag ska förklara. Det är Deepak Chopra och Oprah som har gjort det här. Ja. Det är väldigt amerikanskt.
Ja.
Och tiden jag stoppade in i det kanske inte riktigt mäter vad jag fick ut. Och så nu går jag ett 60-dagars program i mental träning. Till skillnad då från mindfulness och liksom alla de här lite mer modernare metoderna, så finns det ju då en väldigt grundad från 60-talet till och med metod som, för mental träning, som ju kommer från idrottspsykologin från början.
Okay.
Alltså toppidrottsmän och kvinnor.
Mm.
Alltså att man måste liksom träna hjärnan lika mycket som kroppen om man ska klara av att göra svåra saker.
Just det.
Och, så den är ju väldigt forskad på, evidensbaserad och så.
Gud vad spännande, den vill jag veta mer om.
Mm. Lars-Erik Unestål heter han, den svenska fadern till mental träning.
Okej, okay. Det ska jag kolla.
Så det här är liksom ett av hans program jag gör. Men jag vill i alla fall summera det här med att eftersom jag är själv väldigt liksom upptagen av det här med återhämtningsbrist och sömnbrist. Alltså både att jag själv är lite drabbad av det och att jag ofta märker det i mitt klientrum. Mm. Hur förknippat det är med ångest, oro, känslor av att inte må bra, depression och så vidare.
Mm.
Och eftersom de typerna av känslor och skeenden ligger så otroligt nära till hand, som man lever med vanlängtan, så tänker jag att detta är väldigt viktigt för er som lever med det, att se över era sömnrutiner och återhämtningsrutiner och se till att ni får det, så att ni orkar med.
Ja, en stabil grund att stå på.
Ja.
Det är det som är det viktigaste.
Jag träffar väldigt många som bara, jo, men det där får jag väl göra sen. Liksom. Men det är just med sömn och återhämtning funkar inte det så, utan det måste man ha hela tiden.
Mm.
På samma sätt som äta och andas och man behöver sova och återhämtas.
Mm.
Men du, en positiv sak som har varit i sommar, det är att jag är så sjukt imponerad över min klinik.
Mm.
Olga Fertility Clinic i Sankt Petersburg. För det blev ju ändå så här att coronan gjorde ju att ingen kunde göra några behandlingar någonstans typ. Mm. Inte väldigt få i Sverige. De som åker till klinik utomlands fick ju bara stänga ner allting.
Mm.
Och på obestämd framtid, om man sitter och väntar och sådär.
Mm.
Och sen så öppnades det ju upp lite i juli. Men då hamnade i Sverige lite på någon form av svartlista.
Mm.
Så ganska många länder tar inte emot svenskar.
Just det.
Och min klinik bara styrde upp.
Mm.
Dels ett eget visum för fertilitetspatienter. De lyckades styra upp en version av ett visum som bara gäller för de som ska åka och göra fertilitetsbehandling i Ryssland.
Mm. Mm.
Och så när de hade löst det, då gick det inte att resa.
Mm.
För det fanns inga flyg till St. Petersburg. Då styrde de upp ett helt eget plan.
Mm.
Så att jag har gått ett charterplan varje söndag från Stockholm till St. Petersburg. Sen blev det här stoppat av St. Petersburg. Då har de löst flyg till Helsingfors och bussar från Helsingfors.
Mm.
Alltså de är liksom, de är som ett ostoppbart tåg.
Mm.
De bara löser saker hela tiden.
Ja, det är helt otroligt. Jag har ju sett det där också lite på första parkett, för en av mina kompisar har precis varit iväg.
Är det sant? Nej, vad spännande.
Och vi har ju snackat jättemycket om nätverk tidigare, hur viktigt det är att ha nätverk.
Med oui.
Och vi är ju varandras nätverk. Och just när den här veckan när hon var iväg, då hade vi hand om hennes dotter.
Hon har barn sedan innan. Och ska göra syskonförsök.
Exakt. Den här lilla gullungen har varit hos oss nu då i den här veckan. Och jag är
för hon
bara...
Det finns ingen pappa i bilden, utan hon är självstående.
Ja, hon är självstående, precis. Och när hon berättar om det här, alltså det är ju liksom en passion då, för allting är ju så här ett time limit. De måste fixa det här, visa att de måste komma.
Ja,
de måste
herregud,
ha coronatester som är max 72 timmar
gamla.
Och sen tidiga flyg och sen de här 8 timmars buss från ner till St.
Hon
Peter.
Hon hamnade i den.
Precis. Men det är ju helt sjukt att den här kliniken bara hittar lösningar.
Ja, visst är det sjukt. Det är liksom, det är nästan på gränsen till omänskligt.
Ah.
Jag fattar inte hur de gör. Och att man också på något sätt, för det är det, alltså jag tyckte ju att det var jobbigt med resan och visum och allt det där, bara när det var som vanligt. Mm. Så jag fattar ju att det måste vara helt sjukt jobbigt nu med de här, att det ska klaffa med coronatest och allt vad det är. Men på något sätt, det som jag har sagt till dem jag har pratat med i sommar och som jag ju vill säga nu, det är ju att jag tyckte att den absolut jobbigaste delen av mina 10 försök innan jag åkte dit var att jag inte blev sedd. Liksom.
Mm.
Att jag fick hålla på och trixa med, det var ju samma sak, hålla på och trixa med resor till Köpenhamn, om man skulle pricka in precis rätt dag, om man skulle hinna till kliniken och skulle man flyga kvällen innan eller samma morgon då. Liksom, ska jag flyga eller åka tåg och tänk om det blir något stopp och, alltså, det är ju 1000 parametrar som ska passa in. Men då kände jag mig så otroligt ensam. När jag åkte till St. Petersburg var det som att det satt en person och väntade på mig där borta. Alltså min koordinator då. För man har ju en ansvarig person liksom. Och så fort det skedde så kunde jag ju liksom skicka något mejl. Åh nej, nu har jag misslyckats med det här. Vad ska jag göra? Hur ska jag fylla i den här? Liksom. Och så fick man svar. Typ dygnet runt direkt. Om man har hållit på ett tag och det börjar liksom bli lite betungande. Då tycker jag att det är så viktigt att man ser till att man är på en klinik som ser en. Alltså att man får det stödet liksom.
Men att ha någon som håller en i handen.
Ja,
det kan jag verkligen förstå.
Att det skulle ju också rent teoretiskt kunna vara någon vän. Alltså, det är ju också lite svårt nu coronatider, för nu får man inte ta med sig någon heller.
Nej, men det handlar ju också om de praktiska sakerna.
Ja.
Alltså det mentala och det psykiska. Det är ju en sak. Och där har man ju sina vänner och en själv och en, hela ens nätverk. Men just det praktiska i att genomföra sådana här saker kan det vara väldigt, väldigt skönt att ha någon som men precis håller en i handen.
Det blir ju också när det är väldigt emotionellt, vilket det ju är, så tenderar man nog kanske inte förstå det och så lägger man all energi på det praktiska och blir arg på det praktiska och så, fast egentligen handlar det om sorg och nervositet och Olga själv brukar ju alltid säga att det här, när man ska göra äggdonation i alla fall, för det är ju väldigt mycket sorg inblandat i det, att man ska ge upp sina egna ägg och sådär. Då brukar hon alltid säga 10% logistik och 90% känslor. När hon sa det till mig första gången, så här, är du helt dum i huvudet? Liksom, vet du hur mycket logistik det är? Hon bara, ja, så då kan du ju komma ihåg hur mycket känslor det är.
Ja, det är liksom, en bra
bara,
liknande.
Ja, men bara ha en läkare som ens har det samtalet med dig. Det har man inte på väldigt många kliniker.
Nej, men sen märker man ju också nu när i min kompis process där också hur saker och ting är annorlunda på olika kliniker. Det här med äggplock till exempel, att man sövs.
Ja. Det har jag försökt få svar på. För det är så, de nordiska länderna gör man inte det. Alltså Sverige, Finland och Norge och Danmark sövs man inte. Men i princip resten av världen vid IVF så gör man det.
Och är det för att det är riskfullt att sövas?
Jag tror, eftersom jag inte heller får svar, så tror jag att det är för att det är kostsamt. Alltså att det igen går tillbaka till det här med om vården kommer från att den är landstingsfinansierad eller inte. Och att man då från början har gjort den så resurssnål som möjligt. Det krävs ju liksom en narkosläkare och lite andra resurser om man ska säga. Det är det svaret som jag typ tycker att jag har fått från Sverige. Och att de utomlands så säger de ju att de inte kan göra ett lika bra äggplock om inte patienten är 100% stilla.
Nej, för det
jag
ju
gjorde ju mina plock utan någonting.
Ja, inte, jo, men bedövning i alla fall.
Lokalbedövning, men jag tog ingen morfin eller något sånt där. För att jag tyckte det var jobbigare att gå igenom det. Jag har ju också sjukt hög smärttröskel. Men liksom jämförelse med att bli sövd, det är ju jättestor.
Nej, men jag tänker tillbaka på alla våra äggplock. Eller Karos äggplock. Och jag var ju med på varenda ett. Och liksom stöttade henne, låg liksom uppe vid hennes huvud och djupandades och hade avslappningssnack. Liksom. Pratade och höll på. Och det var ju en pers varje gång för henne.
Så för henne hade det ju varit väldigt mycket skönare att vara sövd.
Herregud, ja.
Men läkarna säger att det inte har med det att göra, utan att det handlar om att de får inte rätta förutsättningar att göra plocket på bästa sätt. De läkare som jag har pratat med.
Ja, just det.
Men och sen... Ja, jag tänker också att det som är nästa steg av det blir ju att man får ta ganska mycket mer tester. Alltså kliniken i St. Petersburg måste, eftersom de inte träffar dig i processen innan, så måste det tas ganska mycket blodprov och så för att inte vara i de här riskgrupperna för att vara sövd. Liksom. Och det tycker jag, nu behövde inte jag, eftersom jag gjorde ju bara en insättning, jag gjorde ju inget plock, så jag behövde ju inte sövas när jag var där. Men jag fick ändå göra den här general physician bla 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 i St. Petersburg. Nu gör ju de flesta hemma i Sverige.
Just det.
För att man vill inte åka dit och behöva åka hem. Men bara att få den genomgången av kroppen som man ju aldrig får i Sverige. Alltså med EKG och alla blodprover. Jag fick ju sen, jag fick en flera sidor lång analys liksom av mina värden och allt sånt där. Det är ju fantastiskt. Så jag kände så här, oavsett om det här går eller inte, så har jag ju nu fått ett fint kvitto på att jag är frisk.
Mm.
På ett sätt som jag aldrig har fått förut.
Nej, nej. Var skulle du fått det ifrån liksom?
Ja, men så att det finns ju, det är ju stora frågor det här med vården där och här och så.
Ja.
Och vi är ju inga läkare, så vi kan egentligen inte ha en åsikt. Men vi kan bara spekulera liksom, och efter vad man har hört och så. Men jag förstår också att folk är rädda för att bli sövda.
Ja.
Men jag tänker... Alltså eftersom det för dem är, de förhandlar ju inte ens kring det. Det är inte, alltså de är stenhårda.
Mm.
Och det måste ju finnas någon anledning till det.
Ja, jag reflekterar utifrån att det var så annorlunda från vår process.
Mm.
Men som sagt, jag är så imponerad av den där kliniken och hur de håller en i handen.
Ja.
Men framför allt så är jag så sjukt imponerad av de här kvinnorna.
Mm.
Alltså...
Vilken grej, va?
Helt sjukt. Uh-huh. Hur man går emot alla hinder och bara kämpar sig igenom.
Mm.
Och jag tänker att även, jag fattar att det är tufft. Jag fattar att det är så sjukt tufft. Men samtidigt så tänker jag att det här blir också en väldigt, väldigt härlig del av historien.
Ja.
Hur det här älskade barnet kom till.
Ja.
Om det lyckas.
Exakt så är det, ja.
Jag kämpade. Jag var där. Jag åkte buss genom Baltikum.
Jag tänkte, liksom det som jag tyckte var jobbigast med min process, förutom logistik och så, alltså mitt försök som sen blev, var ju att ta de här sprutorna på mig själv. Jag tyckte inte det sen när jag gjorde det, men jag var väldigt rädd innan. Mm. Jag skrämde upp mig innan. Jag har ju också skrämt upp alla lyssnare genom att prata om det här podden. Jag var nervös för det här ansvaret att jag skulle liksom sticka in en lång spruta i rumpan på mig själv varje dag. Och jag tyckte det var svårt att komma runt till rumpan och så här.
Varför tog du inte låren?
Nej, det får man inte.
Nej.
Måste vara närmare livmodern.
Aha.
Men numera finns det vattenbaserat, så man kan ta i magen och låren.
Ah,
så det är lite skillnad nu faktiskt.
Okay.
Men det som jag liksom är mest stolt över i hur liv kom till, det är ju just det där. Alltså hon kommer få höra det 1000 gånger om de där sprutorna.
Du kom över den rädslan.
Jag kom över den där, och sen gjorde jag det också varje dag i liksom 10 veckor. Det är ganska lång tid.
Ja. Jag tog ju alla sprutor på Karo.
Just det är så fint att ni delade det. Liksom.
Men nu har hon lärt sig ta sprutor faktiskt.
Ja, det finns det summeringen av det här är ju, det är inte lätt att vara i de här processerna. Det var en fin påminnelse, Jonas, att du sa det. Att du blir impad över alla kvinnor som går igenom det här.
Ja, amen, ja.
Det måste ju vara, hur var det för dig liksom att stå bredvid?
Ja, men det var ju speciellt. Alltså, det var ju en speciell situation för mig eftersom jag skaffade barn med min kompis.
Ja.
Så det var ju, på ett sätt var det ju en möjlighet för oss att komma närmare varandra.
Mm.
Att kunna bygga och skapa förtroende för varandra i det där. Och det gav mig också en möjlighet att kunna vara delaktig.
Mm.
Så det är ena sidan av myntet. Det andra är ju att man som, ja, att vara den som står bredvid är att man kan ju inte göra så mycket.
Nej.
Förutom att finnas. Och hjälpa med det
tänkte
man kan.
Tänkte du så här
hjälpa,
att du liksom ville byta plats med Karo typ?
Nej.
Nej. Så godhjärtad var du inte.
Så godhjärtad var jag inte. Nej, alltså jag tänker ju att kvinnor är lite starkare än män, om man ska generalisera.
Ja.
Jag vet inte fasiken om jag hade pallat det. Alltså.
Det är ju tjej en fin självinsikt att du tänker så. Ja, men det tänker jag nog att man tänker i en kärleksrelation. Om man går igenom många försök som man att... Liksom om det bara kunde få vara jag som kunde få ligga där någon gång. Ja. Att det inte bara är hon som ska göra det här varje gång. Ja, jag vet, det är svårt. Vi ska ju faktiskt prata om det nästa vecka, för då ska jag för första gången en man i en heteronormativ relation som gäst. Ska vi prata om det här. Mm. Det har jag ju efterfrågat sen begynnelsen av den här podden.
Ja, vad bra.
Så äntligen.
Nej, men jag tänker vidare på den frågan. Jag tror också att en sån här del av det här är att jag kände mig väldigt hjälplös också. Och på något vis så tror jag Att jag liksom mentalt bara tänkte att okej, okay, jag ska göra allt jag kan. Jag ska hjälpa till så gott jag kan. Och sen en viss del av mig var också att okej, okay, det här händer. Men det händer lite, jag liksom distanserar mig lite ifrån det. Förstår du hur jag menar? Man på något vis tänker att jag gör allt det här och det händer. Men jag höll det ändå lite på armlängds avstånd.
Blev Karo arg på dig någonsin eller?
Ja, hon har blivit arg på mig massa gånger. Definitivt. Och jag har blivit arg på henne också. Men jag tror att den delen av att stå bredvid var ju att jag tillät mig aldrig själv att uttrycka att jag blev arg på henne.
Just det.
Jag var mer som en svamp under den perioden. Och lät henne få ut allt det där.
Alltså du insåg liksom på något sätt orättvisan i att det är hon som gör det och inte du. Liksom.
Ja,
Det tror jag är en väldigt bra grundförutsättning för ett medföräldraskap.
Ja, jag tror det. Alltså jag känner att jag har faktiskt inte så jättemycket rättigheter just nu. Nej. Nu har jag mest skyldigheter. Ja. Vi är överens om grundförutsättningarna. Jag vet att jag kan göra upp till en viss gräns. Allt andra ligger på henne.
Du har ju så fint också sagt på något sätt att min tid kommer. För barnen, ska ju, det är ju 18 år liksom.
Ja, ja men gud, det är verkligen en av de viktigaste grejerna.
Att ta jag med tror också sig. Det.
Alltså det handlar inte om vad som händer liksom, första månaderna, första året. Alltså, naturligtvis handlar det om det. Allting är viktigt. Men man är barn, 18 år.
Ja.
Du kommer att få tid.
Vi ska nog prata om det lite i höst tänker jag, om medföräldraskap och hur lätt det kan bli fel där i början just på grund av den där orättvisan.
Det är ett väldigt bra tema.
Eller hur? Jag.
Det känns lite som att just den här perioden vi lever i också, det är så många i min närhet i alla fall förhållanden som krackelerar, saker som händer. Jag vet, en av faktorerna är väl den tid vi lever i. Liksom.
Men jag tänker du har nått på det där med rättigheter och skyldigheter. För det blir väl så när man lever i en global kris att man kanske tänker mer på sina rättigheter. Just för att man är mer utsatt.
Man kan
bli av med jobb och man kan liksom, allt kan ändras på. Och man lever med någon form av kollektiv sorg som vi har pratat om det där. Att man då liksom ror om sitt hus lite mer. Och då kanske man blir lite snäv i sitt tänkande.
Ja, men så, det kan vara en bidragande faktor, definitivt. Men det är ju så mycket andra saker.
Ja, och sen bara att alla är hemma och tär på varandra. Ja. Och liksom, vad det nu är.
Absolut.
Många faktorer. Men jag tycker, vi har ju pratat om medföräldraskap på ett otroligt positivt sätt i den här podden. Och det kanske är dags att lyfta risker och problem med det.
Och utmaningar.
Ja.
Det är alltid lätt att relatera till sig själv och sina egna erfarenheter. Och det är också en av styrkan med att prata så här och kunna vara en inspiration och en motivationsfaktor för andra. Men det finns ju också väldigt mycket fallgropar.
Verkligen.
Så är det.
Ja. Det är lite vårt ansvar här att prata om dem. Det.
Ja, men låt oss göra det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det finns också väldigt intressanta aspekter av det kring det här med donation. Det har varit ganska mycket i sommar. Lite olika Facebookgrupper där många donationsbarn är väldigt arga. Att det finns liksom ett ansvar som donationsförälder. Och det finns olika vinklar på det. Och en väldigt intressant aspekt är att det jag försökte ta reda på, jag försökte göra på Instagram i sommar, försökte jag göra en topp 5 eller topp 10 lista av vilka avsnitt som är mest populära, som folk vill lyssna om på och sådär. Men det var väldigt svårt, för alla svarade liksom i klump när Jonas är med eller när Klara Zimmergren är med, så det var aldrig så här, jag tycker avsnitt 92 är bäst. Men däremot så är ju avsnittet med Isidor är ju väldigt populärt. Jag tror att det är avsnitt 41.
Jag lyssnade på det faktiskt innan sommaren.
Gör du? Ja, han är så fin. Isidor är då, för er som inte känner till, ett vuxet donatorsbarn. Alltså, hans mamma åkte till Danmark för typ 25-24. Och han är väl 23 eller 24 eller sånt år sedan. Och fick tvillingar. Och han uttrycker ju på så fint att det, på fint sätt, att det inte har spelat någon roll för honom egentligen. Och att han bara har känt sig väldigt önskad. Och inte överhuvudtaget varit så intresserad av sin donator. Men gissa vem som har fått information om sin donator nu. Så han kommer komma tillbaka i höst och berätta om det. Och vad det kommer ifrån, om det har väckts för att han var här. Eller. Men det, allt är liksom inte konstant. Saker och ting förändras. Så vi som blir föräldrar på dessa icke-normativa sätt har ju lite olika ansvar. Jag tänker att man gör sig en björntjänst om man ska boxa in sig i ett normtänk och låtsas om att de här sakerna inte finns. Istället för att fejsa dem. Och då tänker jag att vi här har ett ansvar att påminna om detta.
Jag tänker också att det knyter an lite till det som du sa i början. Det här med att man ska ha en grund, att grunden ska vara stabil. Du ska må bra, du ska sova bra, du ska liksom kroppsligt och mentalt göra allt du kan för att ha en stabil grund.
Ja.
Och jag tänker att det handlar också värderingar om.
Ja.
Och det här med att vi går in i de här konstellationerna och vi har våra flockar, vi har våra nätverk och allt det där är ju positivt. Men det är ju så mycket saker i hela det här föräldraskapet och önskan att få barn som också är osäkerhet. Och en sak kan vi alla veta, och det är att det blir aldrig som man tänkt sig.
Nej, verkligen. Och det går inte att planera, och det går inte att liksom tänka ut alla olika scenarier. Och det kommer alltid vara ett element av ovisshet som man måste ju lära sig att förhålla sig till.
Så det enda man kan göra, det är ju att ha sina grundförutsättningar och grundtankar och grunden stabil och veta. Det här är riktningen. Sen kommer den liksom köra åt alla håll, höger till vänster, upp och ner. Men riktningen ska du vara klar för.
Ja. Du Jonas, som vi ska prata lite om motivation för barnlängtare. Alltså för våra lyssnare som nu, det är ju väldigt många som står inför start av behandling. Jag får också mycket mejl från lyssnare som håller på hemma vecka ut och vecka in. Alltså det här livet med 2 veckors cykler. Pricka in ägglossning, ligga på ägglossning, vänta in mens, kissa på graviditetstest och så om och om igen. Fick något mejl häromdagen som jag är inne på cykel, vad det nu var, 70, alltså någon på flera år så här, varje månad. Alltså det är liksom, jag skulle vilja att vi kunde skicka en hur ska vi hjälpa dem med deras motivation till det? Det är där jag är, och också alla er som står inför att göra behandlingar. IVF är rädda för det, jag tycker det är läskigt, kanske hamnat i att IVF inte har gått och måste ta beslutet om äggdonation. Alltså motivationen i barnlösheten.
Det är en sån otroligt stor fråga du bara kastar upp på bordet här.
Jag vet.
Har du någon skön punkt?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, men jag tänker att man, att den första nyckeln är självempati. Att det inte är någonting som man kan eller ska pressa sig till eller hetsa sig till eller lägga på någon form av att man är misslyckad eller, utan att man kan hålla kvar någon form av stark självkänsla och självtillit och självtilltro. Supersvårt såklart. Men man kanske kan lägga sin energi där. jag är bra ändå trots att jag behöver gå igenom det här.
Mm.
Hur kan jag i stunden vara snäll mot mig själv? Vad gynnar mig mest just nu? Ska jag kanske pausa en månad?
Mm.
Ska jag kanske åka och göra något som jag tycker är väldigt kul? Mm. Alltså att den där inre rösten är väldigt omsorgsfull och empatisk och inte pressande.
Mm. Och i det ligger ju också vikten av återhämtning. Det,
ja,
det ligger ju
nu är vi där igen.
Ja, det återkommer till återhämtning.
Ja, men det är viktigt.
För du kommer aldrig kunna göra någonting bra, oavsett vad det är, om inte du är stabil och återhämtad.
Ja.
Så är det. Det gäller allt i livet.
Och jag tänker också till de som håller på så där hemma. Det är, nu gud vad vi refererat ett tidigare avsnitt här. Men det finns ett avsnitt också från i våras med sexologen Malin Drevstam.
Mm.
Som ju föreslog att man skulle separera på sex för njutning och sex för making babies. Liksom.
Mm.
Och att man till och med i en heteronormativ relation skulle göra heminsemination.
Mm.
För att liksom helt och hållet ta bort... vilket jag faktiskt tycker är väldigt smart.
Ja, oh, verkligen.
Så att liksom då blir den där babymaking-grejen lite mer kliniskt. Så att man inte behöver liksom ta in känslor. Och,
men det har jag faktiskt tänkt på. Faktiskt. Vi snackade någon gång. Och så sa du i förbegående att och det här med att man måste ligga i ett par. Och rent reflexmässigt så kom jag ihåg att jag fnissade till.
Ja.
Så här töntigt.
Ja, men det gör man ju.
Ja, man gör ju det.
Ja.
Men jag har ju insett det nu på ett sätt. Jag har ju inte den personliga erfarenheten då. Men jag kan ju förstå, nu när jag har liksom snackat med folk om det och du pratar om det, att det är ju sjukt jobbig situation.
Ja.
Så jäkla jobbigt.
Ja, att liksom det ska, och då blandas ju också in prestation och mannen ska liksom leverera och de där. Nej, och det ska man ju komma ihåg, alla ni som lever med barnlängtan. Det är inte vad ni gör som påverkar. Det är äggen och spermierna, materialet. Det är liksom inte ni som personer, vad ni säger eller gör eller hur ni förhåller er till saker som spelar roll om ni blir gravida.
Mm.
Folk blir gravida i krig.
Mm.
Det hjälper inte att slappna av, som så många runt omkring er har sagt er. Om du bara slappnar av så kommer det gå bra. Det är inte så.
Mm.
Det är äggen och spermierna och tillfälligheter som måste klicka. Och sen finns det ju vissa fall då, såklart, där det finns omständigheter som man kan få hjälp med.
Mm.
Men det ansvaret är så tungt att bära på något sätt. Att det skulle vara någonting som man själv har ansvar för.
Men reflektionen är i alla fall att det är också ett budskap till dem runt omkring. Att man direkt på känsla och per automatik fnissar eller skrattar eller reagerar utan att ha förstått liksom vidden av problemet eller situationen. Liksom.
Mm.
Och då handlar det lite om, också tänker jag, i den här stora frågan som ligger här och plaskar, att också berätta för andra vad man har behov av, vad man behöver.
Ja.
Jag har inte lyckats lyssna på så många sommarprat i sommar, men det var en psykolog som pratade i somras. Nu minns jag inte hennes namn, men en av de sakerna som fastnade hos mig som hon sa, det var: jag glöm inte att lyssna är också en aktiv handling.
Ja, gud vad bra sagt.
Det var så bra. Och det är ju också någonting väl värt att komma ihåg.
Alltså det där som alla barnlängtare drabbas av, oönskade tips hela tiden.
Mm.
Istället för att ens närhet bara lyssnar på en.
Mm. Det är det man behöver.
Ja, och det kan ju ni barnlängtare säga till er omgivning. Mm. Så får ni hjälp med det.
Mm.
Fråga mig hur jag mår istället för hur det går.
Mm.
Och så lyssna bara när jag svarar. Om jag inte orkar svara så är det okej också. Du Jonas, nu är vår tid idag slut.
Redan?
Ja, jag visste att du skulle säga det. Det gick fort. Men, vi hade inte ens börjat med det vi hade tänkt. Som alltid.
Men.
Det blir aldrig som man tänkte. Men du, nästa vecka ska vi, som jag sa där tidigare, då, lyfta det manliga perspektivet. För då kommer barnlängtaren Victor hit som försöker få barn med sin Filippa. De har genomgått flera missfall och flera IVF-er och kämpar med att få barn. ska bli intressant att höra det manliga perspektivet.
Verkligen.
Kanske du och jag kan återkomma till det.
Ja.
Och sen alla andra saker vi har pratat om att vi ska återkomma till.
Men menar du att du aldrig har haft en manlig barnlängtare?
Det, förutom du så är det Torsten som har blivit pappa på egen hand.
Mm.
Han har varit med en gång. Och sen när Ida Östensson var månadsgäst, det här är ju jättelänge sedan, då var Tor Rutgersson här på besök. Och pratade om manlig barnlängtan och vi gjorde en enkät som man fick fylla i på nätet och då var det ganska många som svarade. Det kan man kolla på Instagram, det ligger, flera av de manliga historierna ligger upplagda där.
Mm.
Jättefina är det. Det är ju någonting med det där att de finns ju såklart och de kan tänka sig att dela i skrift, men att prata offentligt i podd är för svårt. Så vi är ju väldigt tacksamma till Viktor som kommer hit.
Ja, verkligen.
Det ska bli så spännande. Och sen tänker jag att du får komma tillbaka jättesnart för att det här var så kul.
Det är gärna, Silla.
Och till alla er barnlängtare så säger vi att vi håller er i handen och vi vet att det är supersvårt med den här motivationen. Men gå till dig själv, anpassa dig till dig och din partner om du har en sån och se till att må bra i grunden. Så kommer det bli peppigt med behandlingar och allt det där också. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.